kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Över det andra Thessalonikerbrevet och vi har kommit till del 7.
Och välkomna igen då till Värnamo kyrka. Då vi ska göra en djupdykning i andra Thessalonikerbrevet kapitel 2. Och vi har kommit till vers 13. Nu var det ju så att jag tror inte vi behöver göra någon direkt repetition den här gången. Men bara säga det att det andra kapitlet, vers 1 till och med 12, är ju huvudundervisningen i det här brevet. Eller anledningen till brevet kanske vi ska säga. Det är detta med Kristi återkomst. Och Paulus låter oss förstå alldeles klart och tydligt att först måste avfallet ske. Och avfallet kan inte ske ännu, skriver han, eftersom det finns människor som älskar sanningen. Det blev ju den förståelsen som jag fastnade vid förra gången. Här finns människor som älskar sanningen, som ser igenom laglöshetens spel. Och som kan så att säga fortfarande vara som salt på jorden och ljus i världen. Så det var huvudundervisningen. Och den underliggande meningen i den undervisningen är faktiskt att det gäller att leva idag och att förvalta den kristna tron idag. Och det är viktigt att säga, tror jag, gång efter annan, därför att annars är det lätt att förlora sig i det här med avfallet och när laglösheten ska blomma ut för fullt och så. Det blir ju spekulationer hur vi än vrider och vänder oss. Jag menar inte att vi ska vara okunniga. Jag menar inte att vi inte ska få samtala om det. Men vi ska inte så att säga gå vilse i det som vi inte förstår. Och det gör inte Paulus heller, vare sig i första Thessalonikerbrevet eller andra Thessalonikerbrevet. Utan han låter oss förstå att hur det nu än är med de sakerna, så är det viktiga, det helt avgörande är faktiskt hur vi förvaltar den kristna tron idag. Och därför, så när han har gjort den här undervisningen då, andra Thessalonikerbrevet 2, vers 1 till och med 12, så går han över till vers 13. Och skulle vi få använda oss av den uppdelningen som jag har påstått att Paulus använder i alla sina brev, så är det ju först undervisningen i evangeliet och sen kommer tillämpningen. Och att jag tjatar om det beror ju på att man kan komma så fel när man bara talar om tillämpningen. För man kan inte tillämpa det om man inte har den rätta förståelsen. Om man inte har evangeliet levande, så är det ju svårt att tillämpa det. Och tillämpar man det utan att ha evangeliet levande, ja, då blir det som vi kallar för lagiskhet. Då blir det prestationer och då blir det gärningslära och så blir det tråkigt. Och så jämför man med sig andra och så blir man moralistisk. Allting blir fel. Så det viktiga är evangeliet och förståelsen av evangeliet. Och sen naturligtvis också tillämpningen. Men tillämpningen är ju en tillämpning av evangeliet. Eller till och med en del av evangeliet. Har jag fått del av evangeliets kraft, så har jag också självmakt eller möjlighet att leva evangeliet och praktisera det. Åtminstone i viss utsträckning. Jag menar inte på ett fullkomligt sätt, men i viss utsträckning så har vi det. Och det är det pund som vi har för att travestera Jesus. Det är det pund det som vi har som vi ska förvalta. Och då går alltså Paulus över här i den 13:e versen till hur vi ska förvalta den tro som vi lever av och lever i. Och man skulle också kunna säga, med tanke på det som han har skrivit innan här i undervisningen, att han nu går över till att tala om för oss hur vi ska göra i praktiken när vi säger att vi älskar sanningen. Att älska sanningen, att älska Herren Jesus, att följa honom som är vägen, sanningen och livet. Vad innebär det i praktiken? Och så kommer texten. Och då läser jag resten av kapitlet, alltså vers 13 till och med 17. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade. Eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta. Genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium. För att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått muntligt eller genom brev. Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Det är nästan, som ni märker, som en avslutning på ett brev. Och det är ju den kritiken som har riktats av bibelkritiker. När man säger att ja, det här andra Thessalonikerbrevet, det verkar inte som att det är skrivet i ett stycke. Och det kanske inte är Paulus och så. Och så har man bland annat det här avsnittet som låter som en avslutning. Men det där gick jag ju igenom första timmen, så att det återupprepar jag inte. Jag säger bara det att de invändningar som man har inte är så starka så att man faktiskt kan säga på det sättet. Utan man kan lika gärna säga som vi säger och som vi tror, att det här är ett autentiskt brev av Paulus skrivet i ett streck. Och icke desto mindre så är det ju faktiskt så att här är det inte någon riktig struktur i det här. Och det är det faktiskt inte i tredje kapitlets inledande versar heller. Men han kanske inte var så genomtänkt, vad vet jag. Eller om det är olika brev av Paulus som har satts ihop. Vi får väl låta det vara osagt. Det finns de som menar att tillämpningen inte börjar där i vers 13. Utan den börjar istället i kapitel 3. Men det där kan man ju dividera om. Och det har inte särskilt stor betydelse egentligen. Det kan ha viss betydelse när man försöker dra slutsatser av det hela. Men innehållsligt så ska det inte ha så stor betydelse. De här verserna då, 13 till och med 17, de liknar som sagt var inte bara en avslutning, skulle också kunna vara precis tvärtom, att en inledning på ett annat brev. För att vers 13 och 14, där har han en tacksägelse. Ni vet att han brukar börja brevet med tacksägelse. Och här kommer en tacksägelse i vers 13 och 14. Och sen kommer i vers 15 en förmaning, stå alltså fasta. Och så kommer i vers 16 och 17 en förbön. Alltså tacksägelse, en förmaning och en förbön. Det där genomskådar de flesta kommentatorerna när man ska försöka strukturera upp texten. Jag vill minnas att vi redan tidigare har sagt att vi kan lägga märke till det där uttrycket. Ja, just det, vers 3 hade vi det, första kapitlet vers 3. Jag tänker på det där, så att vi är skyldiga att tacka Gud. Kommer ni ihåg det, att vi konstaterade det? Och jag sa det, att det är lätt när vi tittar på varandra att man ser sånt som är fel eller att man blir kritiskt inställd. Men tänk om det vore precis tvärtom, att vi såg tillgångar och gåvor och tjänster och fördelar hos varandra. Och så istället drog slutsatsen som Paulus gör, att vi därför blir skyldiga att tacka Gud för vad vi ser. Ja, så kan man se på två helt olika sätt. Men Paulus, han skriver så här, han är skyldig. Han skriver i Romarbrevet senare, och det är som sagt var senare, men i alla fall, det visar ju hur han tänker eller tänkte, att vi ska inte vara någon något skyldiga utom när det gäller kärlek. Och när det gäller kärlek och att uppmärksamma varandra och hålla andra för mer än sig själva, då står vi alltid i skuld. Vi kan aldrig, så att säga, fullborda det som kallas för kärlekens lag, utan det är ett liv som det handlar om. Det är en livsstil, det är ett liv som är gränslöst, och det är en livsstil som vi aldrig kan fullkomna på något sätt, utan vi står alltid i skuld både till Gud och till varandra. Så börjar han alltså att skriva här, att vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade. Men sen finns en sak som vi måste kommentera. Skälet till att vi ska tacka Gud här, det är inte för att vi är så duktiga, utan det är eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er. Och där har vi en svårighet, där jag faktiskt kommer att kanske förorda det som jag i regel inte skulle förorda. Det är nämligen så att i den äldsta texten, det finns ju, här har jag väl berättat också många gånger, att breven eller evangelierna, de föreligger sällan i sin helhet. I alla fall inte De äldsta, de föreligger i sin helhet, men då kanske de är från 1100-talet eller 1000-talet eller någonting sånt, va. Kommer man längre tillbaka i tiden, så man kommer ner till den tid som de var skrivna, så är det ju oftast bara fragment. Av det enkla skälet att de hade inte vare sig arkivbeständigt bläck eller kunde förvara pergamentet så att det håller hur länge som helst. Utan man kopierade, man skrev av och man kopierade och föryngrade de här hela tiden. Så när man går tillbaka så är det oftast fragment. Och då är det som så att det äldsta fragmentet som man har här, det säger precis som det står här i folkbibeln. Att Gud från begynnelsen har utvalt oss. Eller er. Men sen ser ni, åtminstone ni som har folkbibeln, att det finns en stjärna där och en not. Och då står det, andra handskrifter har utvalt er som förstlingsfrukter till frälsning. Så överst, eller det äldsta, så är översatt från begynnelsen. Och i en handskrift som är något yngre så är översatt med förstlingsfrukter. Vad har de för likhet med varandra, de två sakerna? Ja, de är väldigt lika varandra. I hebreiskan, gamla testamentet börjar ju med de orden. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. När Paulus tar det bibelordet och hänvisar till det i Kolosserbrevet, vi ska inte slå upp det, då skriver han inte i begynnelsen skapade Gud himmel och jord, utan han skriver genom begynnelsen, eller genom förstlingen skapade Gud himmel och jord. Alltså genom Jesus Kristus, som är förstfödd, som är förstlingen. Och hur kan det vara så två olika saker? Ja, det är samma ord på hebreiska. I begynnelsen eller genom begynnelsen, genom förstlingen, är samma ord. Och det är det som kommer igen här också. Men i den äldsta utav de här två handskrifterna så står det grekiska ordet aparchen. Aparchen betyder i begynnelsen, från begynnelsen. Men sedan i den som är något yngre, avskriften alltså, så står det aparches, ett s istället för ett n på slutet. Och då är frågan då om det här är en felskrivning eller om det är ett förtydligande eller hur vi ska förstå det. Och då brukar man göra precis som de har gjort här i folkbibeln, att då tar man den äldsta varianten. Men den andra varianten, som inte behöver vara mycket senare, passar egentligen bättre när man ser till innehållet. Och det är därför som jag antyder att jag nästan skulle förorda det. Dessutom så är det ju så här, slår det mig nu, vilket gör att vi får vara ödmjuka, inte bara på en sån här liten detalj, utan kanske när det gäller andra ställen som ska tolkas också. Det kan ju vara så att man kanske hittar en text, ett textfragment som är ännu äldre än det äldsta. Och då kanske det står Apaches. Så man kan inte alltid vara tvärsäker på hur det ska vara. Men när det står så här i begynnelsen, att Herren har utvalt er från begynnelsen eller genom begynnelsen, så är det inte alls någon främmande tanke för Paulus. Tvärtom, det är en ganska vanlig tanke hos Paulus. Att vi är utvalda så att säga i Kristus från begynnelsen. Jag undrar om jag har något bibelställe här som vi kan titta på. Första Korintherbrevet 2:7. Första Korintherbrevet 2:7. Vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Alltså från evighet, från begynnelsen. Jag säger inte att det är samma ord här, jag säger att det är samma tankegång. Att Gud har från begynnelsen, från evighet bestämt att vi ska få del av hans härlighet. Det har varit dolt genom tiderna. Men i Jesus Kristus så blir det uppenbarat för oss vad som gäller. Så den tanken, och den finns också i Kolosserbrevet 1:26, som jag inte slår upp. Där har han precis samma tanke, att vi är utvalda i Kristus från begynnelsen. Genom förstlingen är vi utvalda. Och det som sen händer, tusentals år senare, är att vi upptäcker detta, att vi är skapade till Krist, till gemenskap med Kristus. Men det har varit bestämt om oss redan innan vi föddes. När vi skapades och föddes, så var det redan bestämt om oss att vi skulle leva i gemenskap med Gud och med Kristus. Så därför så finns den tanken redan ifrån begynnelsen. Aparchem. Men oftast när Paulus skriver på det sättet, eller gör sig till tolk för de tolkningarna, då använder han ett annat ord. Och det gör att det är ganska svagt, det här som står i folkbibeln, att vi är utvalda från begynnelsen just här. Det är alltså tveksamt om det verkligen är den tankegången som han vill ha fram här. Det skulle kunna vara den andra tankegången, nämligen att de i Thessaloniki då i det här fallet, de är förstlingsfrukten där i Makedonien. De är de första som har kommit till tro. Att det är det som han talar om istället. Och jag tror bestämt, jag har antecknat det, jag har inte slagit upp det, men den som har Bibel 2000, Bibel 2000 kan se att där har man föredragit den här andra förståelsen av ordet. Att de i Thessaloniki är de första, och att det ska komma många, många, många fler i Thessaloniki och i Makedonien och så vidare. Ni ska se här i Romarbrevet, jag har några bibelställen, jag tror vi ska titta på det, där det här ordet aparches används. Romarbrevet 8:23. Romarbrevet 8:23. Och inte bara, vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas, och inte bara den, utan också vi som har fått anden som aparches, som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss. Kapitel 11, fortfarande Romarbrevet. 11, vers 16. Om förstlingsbrödet, alltså aparches igen, är heligt, är degen helig. Som det första är heligt. Det var ju så att när man skördade i det gamla Israel, så var alltid förstlingsfrukten, det första var alltid det finaste. Och det var det som skulle offras till Gud. Och det stod som symbol eller som tecken för helheten. Det är samma sak med tiondegivande. När man ger tionde, så ger man utav det första tiondet. Men det är en symbol för att man egentligen ger allt. Men eftersom det är praktiskt ogörligt, för vi måste ha något att leva av, så ger man bara en tiondel, och då är det det första. Inte det sista tiondet, utan det första. Så det är samma tanke. I 16 kapitlet, vers 5, där har du ordet igen, aparches. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. Där har du det ju väldigt tydligt. Det är alltså den första personen som är förstlingsfrukten i missionen. Första Korinthierbrevet kommer sen, då slår vi upp kapitel 15. Där har vi i vers 20. Handlar alltså om det dödas uppståndelse. Och så sägs det då i 15:20. Nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen, aparches, eller förstlingsfrukten av de insomnade. Han är den första, och sedan kommer det andra. Vers 23. Där kommer det igen, just det. Men var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen, och sedan vid hans ankomst, de som tillhör honom. Man tänker på att det här är samma ord som begynnelsen, så blir det ju samma sak om man översätter att de kom till tro i början, så att säga, utav arbetet. 16 kapitlet också till sist. Vers 15. Jag ber er bröder, ni känner Stefanas familj och vet att de är Akajas förstlingsfrukt, och att de har ställt sig själva till det heligas tjänst. Så använder Paulus det här ordet aparches vanligtvis. Och Det är kanske så man ska förstå andra Thessalonikerbrevet 2:13, det som vi just nu diskuterar. Och då blir det alltså att Thessalonikerna är de första som har kommit till tro där. Men, och det är som sagt var två olika tankar, två olika tolkningar, men det är ju inte någon, det är ju inte någon, något sakligt motsatsförhållande, så att det blir fel om man föredrar det ena framför det andra, utan i sak så gör det ingen stor skillnad. Men det ser man hur bara en bokstav i en avskrift kan förändra själva ordalydelsen. Och det är därför som vi ibland har lite olika översättningar. Jag tycker det är ett ganska bra exempel på hur man kan få olika översättningar, hur man kan börja associera åt två olika håll faktiskt på grund av en enda bokstav. Men sakligt sett så är det inte som, så stor skillnad, utan det som är det viktiga här i sak, det är ju det som står där i vers 13, att Gud har utvalt er till att bli frälsta. Där har du själva syftet, själva målsättningen. Oavsett om man var utvald ifrån begynnelsen eller om man var den första som kom till tro, i båda fallen så är vi utvalda till att bli frälsta. Det finns en annan sak som kan vara värd att lyfta fram när det gäller det här avsnittet. Ni vet att ibland så får vi höra att det finns ingenting om treenigheten i Nya testamentet, ännu mindre i Gamla testamentet. Och så brukar man använda det som ett argument emot kristen tro, att kristen tro har kommit på det här med treenigheten i efterhand. Och det är sant på så sätt att själva ordet treenigheten, själva så att säga, när man spikar läran, kanske kommer först på 200-talet, 300-talet. Men saken har ju funnits där hela tiden. Och det finns ju i de här verserna. Det var det jag ville visa. Det står ju nämligen att Gud har från begynnelsen, eller ja, Gud har från begynnelsen, det är ju Gud Fadern, skaparen. Det står också i vers 16, det står det Gud vår fader. Så där är Gud vår fader. Och sen så står det i vers 14 om vår Herre Jesus Kristi härlighet. Och i vers 16 igen, vår Herre Jesus Kristus själv. Så där har du Gud sonen. Och så läste vi också i vers 13 om anden som helgar er. Så Paulus, när Paulus talar om utkårelsen, att vi har kommit till tro, så är hela treenigheten involverad i frälsningsverket. Inte bara fadern, inte bara sonen, inte bara anden, utan alla tre är engagerade i frälsningsverket. Förresten så är det med treenigheten, även om treenigheten inte finns som teknisk term i Nya testamentet, så har du ju hos Jesus själv där i Matteus 28, avslutningen. Gå ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i faderns, sonens och den heliga andes namn. Så att det är ju ganska tydligt att det finns en förståelse av Gud så som treenig. Jag tycker att det är ganska märkligt egentligen att man kan ifrågasätta det alls. Jag har andra bibelställen som också vittnar om treenigheten. Till exempel 1 Korintherbrevet 12:4-6. Jag läser bara upp de här, tror jag. 2 Korintherbrevet 13:14. Efesiebrevet kapitel 4:4-6. 1 Petrusbrevet kapitel 1:2. Och Judas i sitt brev 20. Sen står det Apostlagärningarna 20:28. Det blir väl lite nyfiken. Jag tror vi slår upp den åtminstone. Se vad det står där. Ja, det är just det, det är när Paulus håller sitt avskedstal till de äldste i Efesus. Och han säger till dem, ge akt på er själva och på hela den jord som den helige ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling. Guds församling som man har köpt med sitt eget blod. Ja, det är ju inte lika tydligt, va? Men där talas också om anden och om Guds församling. och köpt med sitt eget blod förresten, det är ju Jesus Kristus, ja. Så där har du alla tre involverade igen i den versen. Jag såg det inte först, men såg det sen. Så har vi alltså förstått att hela treenigheten då är involverad i detta att vi ska bli frälsta. Vi är inte bara kallade, utan vi är också utvalda till att bli frälsta. Och hela treenigheten arbetar för att vi ska bli frälsta. Det är ganska fantastiskt om man tänker på sig själv. Ibland så kanske du och jag tänker så här, ja, men hur ska det gå för mig? Kommer jag att klara det här med frälsningen? Kommer jag att kunna liksom hålla ut och så vidare? Ja, men lägg inte trycket på dig själv. Lägg trycket på treenigheten. Tror du att Gud Fader, Gud Sonen och Gud den helige Ande tillsammans med all sin kraft lyckas frälsa dig, du arma människa? Ja, det tror jag. Och det är ju vårt hopp. Det är det levande hoppet. Tänk om vi kunde komma ut ur oss själva så pass mycket så att vi åtminstone kunde tänka att frälsningen är Guds och inte vår egen. Gud kan frälsa och Gud kan helga oss. Han har både kallat oss och utvalt oss till att få del av, eller till att, ja, till Jesu Kristi härlighet. Och det här har han då skrivit redan i första Thessalonikerbrevet har skrivit. Nu ska vi se första Thessalonikerbrevet 2, vers 12. Där skrev han. Han vädjade till oss att leva ett liv värdigt Gud. Han som har kallat er till sitt rike och sin härlighet. Och i det femte kapitlet så står det i vers 9. Ty Gud har bestämt oss till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Och det är också ett underbart ord. Alltså han har både kallat oss, utvalt oss och bestämt om oss att vi ska vinna Herrens Jesu Kristi härlighet. Så var vi gott mod. Och andra Thessalonikerbrevets första kapitel, där står det i vers 10. När han kommer för att förhärligas i sina heliga. Där vill jag minnas att vi hade, där hade vi en liten kommentar när vi höll på med det. Om du inte kommer ihåg den kommentaren, så är det att Gerts översätter att när han kommer så ska han prisas av sina heliga. Och det är ju också samma sak här, va? Det är två olika tankar. Hur ska vi förstå det då? Jo, det står att han ska förhärligas på grekiska, sina heliga. Och en kan betyda både bland eller i. Eller genom. Så den prepositionen kan översättas olika. Och då måste man bestämma sig för vilken översättning man ska ta. Och då har Folkbibeln och Bo Giertz tagit två olika spår här. Tar man Bo Giertz spår, då blir det att när Herren kommer så ska han prisas eller förhärligas genom sina heliga eller av sina heliga. Men har man Folkbibeln så står det att han ska förhärligas ibland oss eller i oss. Ingenting hindrar att båda översättningarna är riktiga. Ingenting hindrar, tycker jag heller, att båda tankarna kan finnas med som riktiga tolkningar. Alltså att båda sakerna kan hända. Det kan ju naturligtvis vara så att Herren Jesus Kristus förhärligas ibland oss, i oss och prisas av oss. Det är ju samma skeende, så att säga. Så grekiskan är ett rikt språk som kan uttrycka två tankar med ett ord. Jag förmodar att det finns sådana exempel på svenska också, även om jag inte har något just nu. Sen har jag skrivit så här då också, att i de här verserna så kan man lägga märke till hur Paulus blandar olika tempus. Så att man kan urskilja och plocka fram, jag ska göra det alldeles strax, frälsningens dåtid, alltså vad Gud har gjort för oss. Man kan också i samma versar som vi har läst uttrycka frälsningens nutid, det vill säga hur Gud verkar frälsningen nu. Och man kan för det tredje tala om och visa på versar som talar om frälsningens framtid. Och ni vet att också det har vi talat om många gånger. Frälsningen har skett. Frälsningen är någonting som sker i mitt liv, någonting som jag lever. Och frälsningen är någonting som väntar på sin fullbordan. Nu tror jag inte att man ska göra någon stor sak av att det är olika tempus. Sådana fall ska man snarare göra sak av att det blandas. Jag ska tala om varför. Jag ska bara visa vilka ställen jag tänker på. Ta vers 13. Där har det frälsningens dåtid. Det står ju att han har utvalt er. Det är någonting som har skett, alltså innan vi kom till tro. Och det står i vers 14 igen. Han har kallat er genom evangelium. Det är frälsningens dåtid. Och i samma anda så skriver han i vers 13 att anden helgar er. Där är det presens. Och ni tror också presens, sanningen. Det är frälsningens nutid. Och sen har vi ju då, som jag redan citerat i vers 14, att ni skall vinna vår Herres Jesu Kristi härlighet. Det är ju futurum, frälsningens framtid. Nu tror jag som sagt inte att man ska göra någon stor sak utav det, så att det blir någonting som har skett och som ska ske och som kommer att ske. Alltså som om det vore separata skeenden. Därför att alltihop är ju samma skeende. När Gud verkar, så verkar Gud i evigheten. Då finns det inget tempus, ingen tidsform som kan så att säga beskriva det helt och fullt. Utan de här tre tidsaspekterna som Paulus har, de är ju sammanvävda i ditt liv och i mitt liv. Alla tre tidsaspekterna finns i mitt liv. Jag har blivit frälst. Jag står på frälsningen. Jag vilar i frälsningen som Gud redan har gjort. Idag, nu. Och jag lever den idag och nu. Och jag är delaktig utav den framtida frälsningen här och nu genom den helige ande som har getts mig som en försmak, som en pant i förtid. Så alla tre aspekterna finns i din och min person, vilket bara ytterligare stryker under att det kristna livet är just ett liv. Någonting som levs nu, idag, ikväll levs det. Ikväll när vi sitter och lyssnar till Guds ord, när vi kommer hem, så levs det kristna livet inom oss. Och det är så vi ska se det. Men alla tre tidsaspekterna finns med. Jag tycker det är ganska fantastiskt egentligen att kunna se det här, hur Paulus väver det samman. Det är alltså ett liv att leva. Och det är ju det som är undermeningen i den här undervisningen med Kristi återkomst och alltihopa. Att Paulus vill att vi ska se och förstå att det finns saker som vi inte begriper, till exempel när han ska komma, hur avfallet ska äga rum. Vi kan samtala om det, vi kan läsa om det, men det helt avgörande och det viktiga, det är att vi lever det kristna livet i stunden. Och det är det som kommer avgöra också framtiden. Så det här är utgångspunkten för de förmaningar som Paulus ger oss. Alltså när han talar om förmaningen som jag tänker på, det är det som står i, nu ska vi se, vers 15. Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått muntligt eller genom brev. Det är tillämpningen av det kristna liv som levs av oss och genom oss. Det kristna livet uttrycks på så sätt att vi står fasta och håller oss till de lärdomar som vi fått ifrån Gud, eller som vi har fått genom Jesus Kristus. Och då ska vi gå över till de där lärdomarna. Därför att Det här är tillämpning av evangeliet. På grekiska så heter lärdomarna tas paradoseis. Paradoseis, paradidome är verbet. Det är alltså ett paket, kan man säga. Ett undervisningspaket som de första kristna fick. När de tog emot Jesus, som vi säger. Vad var det de tog emot då? Jo, de tog emot ett undervisningspaket som innehöll vissa delar. Det här var inte något märkligt om man ser till den tiden. Inte något märkligt om man ser till vår tid heller. Utan det som gjorde det märkligt var ju det att i detta undervisningspaket så finns Kristus själv. Där finns hans liv och hans undervisning. Lära och liv hänger ju ihop. Det är två sidor utav Kristus. Det här finns ju redan i bergspredikan. När han säger till människorna att ja, ni har hört att det är sagt till de gamla. Ni ska inte dräpa. Ni ska inte begå äktenskapsbrott och så vidare. Och så kommer det: men jag säger er. Och så kommer det en skärpning utav budet. Och de blir förskräckta när de lyssnar till honom. Och sen så får de höra indirekt, och de får förstå det allt eftersom tiden går, att Kristus själv är den som har uppfyllt buden. Och att han ger sig själv genom de här budorden. Alltså det är han, men jag säger er. Hans ande, hans liv finns i den undervisning som han ger. Lära och liv hör ihop. Jesus ger aldrig bara sin lära, utan i läran finns han själv. Och det är hemligheten med det kristna livet. Och det är därför som det blir så fel när man talar om kristen undervisning, om den kristna läran, eller man lär konfirmanderna om 10 budorden, om man inte samtidigt förmedlar Kristi liv i det hela. För det är ju Kristi liv som är kraften i det, i evangeliet. Utan Kristi liv i undervisningen så är det inte kristet. Det kan vara kristet till en yttre form, men vi är helt beroende av att den helige ande ger liv och anda åt bokstaven och åt undervisningen. Alltså att det är ett liv. Och då när det är sagt så kan vi ändå titta lite närmare på det här som kallas för paradoseis. Alltså det här lärdomspaketet. Jag ska säga det också innan jag går vidare, att det ordet är lärdomar. Det översätts i någon, undrar om det är så i Bibel 2000, om ni har den, med regel. Och det låter ju lite tråkigt kanske, men de första kristna hade någonting som kallas för trons regel. Och det är egentligen samma sak som det här, de här lärdomarna, som det här undervisningspaketet. Vet, i kommuniteter och i kloster, där har man en regel, en klosterregel som man håller sig till. Och regeln är inte regler i bemärkelsen trafikregler eller lagar och paragrafer i den meningen, utan regel är någonting som man håller sig till. Vi håller oss till Nya testamentet, vi håller oss till Bibeln som är en helig skrift. Men den heliga skrift kanoniserades ju först på 300-400-talet. Innan dess så hör man sig till trons regel, till paradoseis, till undervisningspaketet, som jag säger. Jag är medveten om att det också låter tråkigt, men för att det ska bli tydligt att ni förstår vad jag menar. Evangeliet förmedlades muntligt, inte skriftligt. Utan det var någonting som man berättade för sina medmänniskor. Man berättade om Jesus och vad Gud har gjort för oss genom Jesus Kristus. Men när man gjorde det så berättade man också vad det betydde. Vad betyder i praktiken. Och där har du undervisningspaketet. Innehållet känner vi ju igen. Vi har ju talat om kerygma flera gånger. Nämligen det här mest grundläggande, mest centrala. Gud blir människa i Jesus Kristus. Han uppfyller lagen. Han dör orättfärdigt, alltså för vår skull. Det är ju vi som dödar honom. Han blir vårt syndoffer. Han dör, begravs, han uppstår, och det nya liv, Guds rikes livet, som fullbordas i hans uppståndelse, det är det som skänks genom den heliga ande till oss. Det är själva kerygmat. Och när det är predikat så säger predikanten, omvänd er och tro evangelium. Tro dessa goda nyheter. Men det är bara själva kärnan i det hela. Därför att i det här paketet, de här lärdomarna som står här, så ingick det förmodligen en del annat också. Som har att göra med det kristna livsinriktningen och det som skulle utvecklas till en kristen livsstil. Vi har ju läst Jakobsbrevet tidigare. Och det var ju skrivet framförallt till judekristna. Och där såg vi gång efter gång efter gång hur tro och gärningar hör samman. Det hör samman så mycket. Och det här, Jakob säger inte här bara av hänsyn eller med tanke på judarna och att de hade lagen och det. Utan han menar ju att tro och gärningar är två sidor av samma sak. Du kan inte ha tro om, det inte visar, om den inte visar sig i gärningarna. I sådana fall är tron död. Det är genom att registrera, genom att se gärningarna i församlingen och i våra egna liv som vi förstår vad vi tror. Det är alltså två riktigt, alltså de hänger riktigt samman de här två. Organiskt samman, tro och gärningar. Och det fanns i det här undervisningspaketet att Jesus är både liv och lära. De första kristna fick ta emot evangeliet, det vill säga både liv och lära. Och livet är ju Kristus och läran hör samman med det här. Och då är frågan då, det kvarstår då frågan, vad är detta för lära? Förutom det som jag sa, själva kerygmat. Det finns andra saker också. Och då vet vi att i det här ordet paradoseis så finns åtminstone tre stycken aspekter i det här regelverket, om jag säger så. Jag är medveten om att det kanske är ett dåligt ord i vårt sammanhang, men jag har inget annat. Det första är trosläran. Alltså det som jag kallar för kerygmat och det som hör dit. Det vill säga, det är ju rena dogmatiken. Du har det till exempel i första Korintherbrevet 15. Där handlar det om det som Paulus har tagit emot. Där används ordet paradidomi. Alltså verbet för paradoseis. Vad han tog emot. Bröder, från första versen då. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som ni tog emot. Och står fasta i. Där har du samma uttryck förresten. Står fast. Och genom vilket ni blir frälsta. Så det har med frälsningen och det har med livet att göra. Och så kommer det. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade. Och det var alltså sannolikt var det så att det var bestämda ordalydelser. Precis som som du har i trosbekännelsen. Den kan vi inte ändra på. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. De lärde sig ordalydelsen. Och genom att ta till sig ordalydelsen, paradoseis, så finns det också frälsningen i de här orden. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Jag meddelade er det allra viktigaste, och då kommer själva kerygmat, vad jag själv hade tagit emot. Kristus dog för våra synder. Han blev begravd. Han uppstod på tredje dagen. Där har du en kort sammanfattning. Så det ingick i det här paketet som vi nu har sagt. Det andra, om du tittar i vers 23. Första kor 15:23. Nu ska vi se här. Har jag verkligen har rätt? Det är ju fel kapitel. Jag är förmodligen ute efter. För andra punkten är det här. Att de här orden. Den här trosläran innehöll också regler. För gudstjänsten. Och det kan verka lite förvånande. Men det bibelställe som jag, kapitel som jag förmodligen är ute efter, det är ju nattvarden. Var har vi det nu? Då har vi kapitel 10 kanske. Var har vi de Nu får ni hjälpa mig att leta. Får du höra? Är det 14 till? Vers. Ja, där har du. Vers. Har du om nattvarden där också? Vers. Ni vet den här versen. Nu har jag det. 11. Första Korinthierbrevet 11:23. Här har du precis samma som du hade i. Jag ska bara ändra i mina anteckningar här. 11:23. Det har du precis samma ord så att säga som du hade. Orden som jag förkunnade för er, nämligen att Kristus dog för våra synder och så vidare. Eller hur? Det kommer ni ihåg den ordalydelsen. Och här står det då i 11:23. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Alltså de ord jag meddelade er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. Och så vidare. Så i det här paradoseis, bland de här lärdomarna, för att använda det ordet, för det är paradoseis betyder lärdomar, regler, orden, så finns också ordningen för gudstjänsten. Det är åtminstone en bit av ordningen. Man tror att det finns andra delar i Paulusbreven som också hämtade från gudstjänsten. Till exempel avslutningen. Vår Herres Jesu Kristi nåd vare med er alla. Så slutar andra Thessalonikerbrevet. Man tror att det är en formulering som är hämtad från gudstjänsten. Man firade alltså liturgier, man firade gudstjänster bland de första kristna redan innan det här var Nya testamentet var skrivet. Och i de liturgierna så finns orden som Herren Jesus hade gett vid nattvardens instiftande. Och där finns också orden, låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn, eller något liknande, va? De flesta som firar högmässa idag eller gudstjänst med de här formuleringarna kanske inte tänker så. Men alltså det här är urgamla formuleringar. Och det är inte bara att de är urgamla och att det därför så är det roligt att vi har dem. Utan de har ju med själva frälsningen att göra. Det är ju det vi talar om nu. Det står ju så i andra Thessalonikerbrevet. Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått. Det var då trosläran och det var gudstjänsten. Och sen är det också för det tredje den etiska undervisningen. Om ni tittar i första Thessalonikerbrevet. Kapitel 4. Vers 1. Där har du samma. Där uttrycker sig Paulus på samma sätt egentligen. För övrigt bröder, ni har lärt av mig. Ni har tagit emot ifrån mig hur ni ska leva för att behaga Gud. Och det är ju så ni lever. Så den här etiska undervisningen, den är alltså viktig av det enkla skälet att det hör ihop med det kristna livet. Det kristna liv som vi har tagit emot är ju Jesu Kristi liv. Och det tar sig uttryck i en god etik. Och en god moral. Då kanske någon tänker så här. Ja, men jag har ju sett kristna som lever omoraliskt. Ja, men det förtar inte faktum. Därför att vi har ett liv i den helige ande. Som är rent och sant och ärligt. Och som är fyllt med kraft. Men vi återspeglar inte det. Och lever inte det på ett fullkomligt sätt. Inte någon av oss. Men det är vår kallelse. Vi är utvalda för att vinna det här livet i dess fullkomning. Det är vår livsinriktning. Och det är det även när vi misslyckas. Men Gud som sagt, han ska hela treenigheten, Fadern, Sonen och Anden ska hjälpas åt. Så ska han nog lyckas baxa Håkan Sundliden ända in i mål och dig också. Det är vad vi tror, det är vårt hopp. Så stor är vår Gud. Första Thessalonikerbrevet 2:13. Just det, ja. Vi är skyldiga att tacka Gud. Det var ju det som var inledningen på vår text idag. Därför att de har, som det står i slutet på den versen, de har satt sin tro till sanningen. Ja, nu ser jag. Nu läste jag fel, för det jag var ute efter var egentligen första Thessalonikerbrevet 2:13. Där står det så här. Första Thessalonikerbrevet 2:13. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord, tog emot lärdomarna, tog emot livet, tog emot regeln. Och ni tog det till er, inte som ett ord från människor, utan som Guds eget ord. Så du ser att Guds ord kom till dem som ett, genom Paulus, som ett talat ord. Och du kan ta emot ordet, det talade ordet, som om det vore från Gud. Men då är det de här inslagen som vi talar om, med hans död och uppståndelse, det som vi har i skrifterna, vittnesbördet om Herren Jesus Kristus, det är de orden vi talar om. Och vi kan ta emot de orden, och människor kan ta emot de orden i liturgin, i gudstjänsten. Och man kan ta emot det på andra sätt också. Och när man då ser och förstår det här som vi talar om nu, va, så ser man alltså att det finns ett väldigt tajt band, om man kan säga så, från Herren Jesus Kristus, hans undervisning, hans liv, hans evangelium, till apostlarna, inklusive Paulus. Och det är hur det blir oförvanskat och går vidare med samma ordalydelse och med oförminskad kraft till de första kristna i Thessaloniki. Och som det står senare i Uppenbarelseboken, då är vi långt fram i och för sig, va? Men det fick inte läggas till, det fick inte dras ifrån. För det är ordet paradidomi, som betyder att man förmedlar, det kan ju också betyda att man förråder, nämligen om man förvanskar det. Men när man ser hur tajt det är från Jesus till Paulus till de första kristna i Thessaloniki, och hur Paulus säger om dem att de ska, för att de ska stå fasta och hålla sig till de lärdomar de har fått. Det är klart, då kanske man inte blir så förvånad att det ser ut som det ser ut i våra kyrkor och samfund. Om vi inte håller oss till det som är oss givet, hur ska vi då kunna erfara kraften och välsignelsen i evangeliet? Jag kan bara se och förstå, och jag talar om mig själv lika väl som om generellt i ett större sammanhang, att vi behöver fördjupa vår omvändelse till det som är oss givet. Hur ska vi kunna räkna med att Gud ska välsigna oss om vi går våra egna vägar, lägger till och drar ifrån som det passar oss? Och tycker att det är väl inte så noga. Det är inte, då är det inte kristendom längre. Då är det någonting helt annat. För kristendomen är given. Och det är det som Paulus säger till dem. Ni ska stå fasta i det evangelium som ni har tagit emot ifrån mig. Men det kan vi göra. Vi kan lyssna, vi kan förstå, vi kan pröva. Återigen, vi kommer aldrig att vara fullkomliga, någon av oss. Men vi kan ändå leva i den omvändelsen och i den bönen att Gud ska verka ibland oss och i oss. Sen då när han har tackat Gud och manat dem att stå fasta, då går han över i en direkt önskan. Alltså förbönen här, vers 16. Må vår Herre Jesus Kristus själv, och det är betonat där, ordet själv, uppmuntra era hjärtan, vers 17. Så här är det betonat att han önskar av hela sitt hjärta att Herren Jesus Kristus själv ska verka genom de här lärdomarna, eller verka direkt i era hjärtan. Och han ska styrka oss till allt gott. Det är också en sak. Det där ordet gott är också betonat. Jag ser att det finns med i vår översättning här, vers 16 och 17. Det står: vers 16 slutar ju med att han har gett oss evigt tröst och gott hopp. Gott hopp. Och sen styrka er till allt gott i ord och gärning. Evangelium är ju de goda nyheterna. Och det är också betonat här. Så det är vad Paulus ber och det är vad Paulus önskar. Jag har skrivit här nu, ser jag tiden går på slutet här, men jag har skrivit att det där ordet gott använder Paulus ganska så frekvent. Jag har skrivit upp, jag har säkert 10-15 bibelställen här, men vi ska inte slå upp dem, va? Men vi kanske, ja, jag tror vi låter det vara. Jag kan läsa upp dem förresten för dem som lyssnar eller antecknar. Romarbrevet 2:7, Andra Korinthierbrevet 9:8, Efesierbrevet 2:10, Filipperbrevet 1:6, Kolosserbrevet 1:10, Första Timoteusbrevet 2:10 och 5:10, Andra Timoteusbrevet 2:21 och 3:17 och Titus 1 vers 16 och kapitel 3 vers 1. På alla de här ställena så använder han det här, eller betonar han det här, att evangeliet ska göra oss gott. Och det kanske behövdes sägas. Jag tänker, en annan tanke som slår mig nu, det är ju det att för den gamla människan, för den själviska naturen, så är ju inte evangeliet särskilt gott. Därför att evangeliet och Guds nåd talar ju om för oss att vi inte klarar av att frälsa oss själva. Visar oss ju att vi alltid kommer på skam. Och får oss att ge upp saker och ting som vi har kanske prestige i och så vidare. Så det är ju inte goda nyheter för den gamla människan. Kanske det är därför som Paulus är extra noga med att tala om att även om du har en radikal efterföljelse och även om det talas om lärdomarna på ett väldigt tydligt och praktiskt sätt, så ska du veta att det är gott. Det kommer från en god Gud och det gör dig och mig gott. Och för de av oss som har varit med om sådana här kanske svåra val eller förvandlingar, men där vi har fördjupats i vår tro på Kristus, den helige Ande, så vet vi att det var det bästa som kunde hända oss. Och det får vi sluta med att önska varandra. Herre, vi tackar dig för att du välsignar oss med ditt ord. Och du verkar i våra liv och i vår gemenskap. Herre, vi ber att vi all ska få se allt klarare och tydligare hur du önskar att vi ska kunna gå dina vägar. Vad det betyder att älska sanningen. Att följa sanningen. Att leva i enlighet med sanningen som är du själv. Att leva efter ditt ord. Och att låta ditt ord vara både vårt beskydd och vår vägledning. Herre, de lärdomar som vi får genom Nya Testamentet, låt det få bli sådana lärdomar som vi förstår. Och låt dem få framförallt vara fyllda med liv. Så att vi kan vara förenade med dig i den helige ande. Och med varandra i en helig gemenskap. Herre, vi ber för alla i vår stad. Och särskilt alla för alla de som vill följa dig. Och gå trons väg. Herre, beskydda nu det som har talats här. Och låt det få växa sig allt starkare i våra liv. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var Andra Thessalonikerbrevet och det här var del 7. Det här var en sändning från Värnamo församlingsnärradio. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson. Och härefter så kommer det sändningen från Radio MF, då du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst.